Polynom är ett litet investmentbolag men också en växande community för människor som vill lära sig mer om investeringar i onoterade företag. Vi har idag nästan 1200 delägare och välkomnar nya regelbundet. I vår lärorika podd lyfter vi fram vad som krävs för att framgångsrikt bygga och investera i företag. Detta sker genom intervjuer med duktiga entreprenörer och experter. Med ökad kunskap kan vi skapa fler företag och jobb i Sverige. Jag heter Niklas Danaliv och är grundare av Polynom. Med mig har jag Polynoms vd Mats Lind. Parkeringsappen Parkster är en av de mest framgångsrika apparna som har utvecklats i Sverige. 2022 parkerade 5 miljoner bilar med appen och bolaget omsatte 920 miljoner med okej lönsamhet. Bolaget har varit med på Financial Times lista över Europas snabbast växande företag 5 år i rad. Idén till Parkster föddes när grundaren Henrik Hallgren, som ung fattig student, lyckades få 3 p-böter samma månad. Välkommen till vår studio, Henrik.
Ja, men stort tack.
Du får gärna berätta kort om din bakgrund och uppväxt. Hur blir man en Henrik?
Ja, men då är man uppväxt i Helsingborg och har sedan tagit sig till Lund och pluggat där. Och jag läste faktiskt en gång i tiden teknisk fysik som min start. Men sen så kom jag fram till att jag var extra intresserad av affärsvärlden också. Så att jag bytte till industriell ekonomi och läste det istället. Och ja, men några år senare så åkte jag på alla de här berömda p-böterna som var en viktig vändning i livet.
Och du hörde saken att du sa att du försökte göra rätt för dig men att du inte lyckades. Kan du utveckla det lite?
Ja, men jag liksom, efter att jag är på de här 3 parkeringsböterna så funderade jag över liksom, dels att det är sved med de här pengarna som student, men också varför åker jag på de här? Ja, men för att det är svårt att göra rätt för sig. Och det är ju med fördel, om det kan vara lätt att göra rätt så hade det varit mycket bättre. Men jag hittade inte PR-automaten en av gångerna fastän jag gick runt och letade. Och jag hade något möte som då blev mycket längre än jag hade tänkt mig. Och jag hade även en kompis som åkte på ganska mycket p-böter under liksom samma period. Och det var gemensam nämnare. Det var svårt att betala för sig. Och jag kollade, finns det någon lösning? Alltså något annat sätt att lösa det här bättre? Och det som fanns då var ju då talsvarslösningar och även sms-lösningar. Men jag tyckte inte det fanns liksom någon sak som löste det bra, utan det hade varit att byta ett problem mot ett annat. Och det satte sen tanken till att kunna lösa det på helt annat sätt.
Och vi gick igenom lite av ett teknikskifte där när den första iPhonen kom ut och det var 3G-mobiler som kom och så vidare. Så möjligheten började komma, om man säger så, tekniskt sett.
Ja, men precis. För detta var 2007 och en av grejerna som hände var att i min klass och någon av föreläsningarna så noterade jag att det helt plötsligt satt en del människor pillade liksom på sina telefoner. Det hade inte riktigt gjorts innan. Och det som var grejen var då att de hade det som vi då kallade 3G-telefonerna. Och så inser jag att, men där är en skärm där man tydligt ser vad man gör. De har internetuppkoppling som inte är en jättedyr, läskig grej att använda. Och de har GPS allihopa. Det liksom ingår i paketet att de ska ha det så de kan lista ut vad de är. Ja, men här finns ett interface där man kan interagera med ett system. Det kan lista ut vad man är och vad borde man betala för PR-avgift här. Och det kan kommunicera med omvärlden. Då landade jag i tankar att här går det nog att lösa det här med att betala parkeringsbiljetter på ett helt annat sätt som blev mycket bättre.
Du tävlingssimmade på ganska hög nivå som tonåring och tävlade även i schack. Berätta lite om det.
Ja, men man kan väl säga att jag har alltid varit liksom tävlingsmänniska och om jag bestämmer mig för någonting så vill jag gärna ta det hela vägen i mål. Och jag hade faktiskt, jag hade sen innan jag liksom de facto satte igång och hade tagit beslutet att nej, men nu gör vi det här, så hade jag liksom gått och klurat på idén runt Parkster. Några år vänt och vridit, men jag simmade en gång i veckan eller ibland 2 med, liksom på paus vid lunch på jobbet då. Och jag kunde inte skaka av mig tankarna på att liksom, det borde byggas en parkeringsapp. Och till slut så var jag var så jagad av det att jag kunde liksom inte få ro under det här simpasset. Så jag kom fram till, men nu är det dags, nu kör vi.
Har du haft någon nytta av tävlingssimning och schackspelande under bygget av Parkster?
Ja, men jag tror man tar från simmandet så liksom frågan om att kunna vara beredd att slita och sen så köra på och så bara köra tills det är färdigt och man får inte ge upp innan man kommer i mål. Den har jag absolut haft nytta av och haft med mig. Och sen när man tar från schacksidan så är det liksom lite det här long game och fundera vad händer och liksom några drag framåt, vad kommer hända då för att fundera på det. Och i Parkstore-världen så är liksom en av komponenterna att när vi startade det hela så var, ja men smartphone började komma som koncept, men det var ju väldigt få som hade det. Så en av brickorna blev att tänka, kommer många ha det här? Om inte många har det här så blir det liksom inte meningsfullt. Och liksom hur är tajmingen? Men då landade jag i att men det här kommer vara någonting som många har, och då är läget nu att ordna så att liksom man kommer in på en del ställen och bygger det här och sen kan rida på vågen sen.
Så du var på Lunds universitet på LTH när du kom på idén. Sen började du jobba som managementkonsult ett litet tag. Men det låg och skavde det där med appen att du vill gärna göra den.
Mm.
Hur går man till handling och liksom hur gör man det här kommersiellt?
Ja, men liksom, då var en av grejerna att för den delen liksom fundera på hur kan man liksom sy ihop en affär runt det här. I själva verket så var det en kort stund där jag funderade på att bygga en liksom, om det var en hårdvarupryl, mer som dåtidens lösa GPS-enheter. Men där var det väldigt tungt med hur får vi ihop att bygga den här och distribuera den och batteri och så till den. Där sen ja, men det här med folks telefoner och att använda dem liksom blev en väg runt alla de problemen. Och sen att vara ute och träffa verkligheten blev en komponent. Så jag var ute och träffa en del kommuner och liksom pitcha idén. Och jag minns även att det var en kommun som då helt enkelt sa, men det här låter jättebra. Gör färdigt det och kommer tillbaka. Liksom. Och då kände jag, okej, nu gör vi det. Nu är vi färdigt och så kör vi.
Vi har också fått veta att flera personer i din närhet startade företag när du var i 20-årsåldern, inklusive din lillebror Thomas. Hur viktiga var dessa personer som förebilder och kunde dra nytta av deras erfarenheter när du började bygga Parkstore?
De har varit viktiga att liksom sätta tanken runt att det här, liksom, starta bolag var någonting som jag var nyfiken på och intresserad av. Och det var flera stycken i min närhet som gjorde det, och en del gymnasiebekanta också som höll på med grejer. Så att jag hade landat i tanken att jag ville också starta någonting. Och sen jag hade själva verket köpt en hemsida, taxitaxi.com, och bestämt mig för att ordna ett sätt att lättare skaffa taxi. Detta var strax före jag åkte på p-böterna och liksom sen vände tankarna på vad jag skulle köra istället.
Och rent praktiskt, du jobbar på som managementkonsult, du vill göra den här idén. Börjar man programmera hemma eller när kom du i kontakt med inkubatorer och liknande?
Ja, men det som sen blev liksom när jag hade satt startskottet och bestämt mig för att jag ska realisera det här, då konstaterade jag att jag kommer inte att utveckla någonting. Det är inte liksom det jag är bra på. Jag kan sy ihop tankarna runt hur man kan forma det här och driva affären. Så att jag behövde ha folk som kan utveckla och bygga systemen. Så att jag började inventera vad jag hade för bekanta i min krets, och jag kände en som hade börjat jobba med just apputveckling. Så att jag tog kontakt med honom och liksom pitchade idén, och han tyckte att det lät spännande att joina. Han började bygga då en app. Sen sa han, men du Henrik, liksom, den här appen måste ju prata med liksom ett annat system som tar hand om allt annat, betalning och så vidare. Det är inte alls mitt gebit. Jaha, okej, så vi behöver en till. Okej, då letade jag vidare. Hade en annan bekant som var bra på just back-end-biten. Och så pitchade jag för honom och han joinade också. Och så var det vi tre som liksom körde ett tag där i början.
Det brukar alltid ta längre tid än man tror att utveckla appar. Och här får du gärna förklara för oss vanliga dödliga som inte kan appar. Att på baksidan av app finns det väldigt mycket funktionalitet som man inte ser som användare. Kan du ge ett konkret exempel på vad det är som händer på baksidan som är komplext och svårt att utveckla och få att funka?
Ja, men absolut. Det kan inte alltid det behöver vara så. Ibland så kan det vara att det som ska löses direkt i appen. Och då är det där grejerna ligger. Men i vårt fall så ska vi ju ha reda på vad är det för parkeringsregler som gäller. Vi ska kunna rita ut på kartor så att det liksom hamnar rätt och GPSen ska hitta rätt. Vi ska beräkna taxorna sen när folk parkerar, och vi ska ha ett system som debiterar och tar hand om betalmetoder och så. Och mycket av de grejerna, de körs inte i telefonen i appen, utan de ligger i ett eget lager liksom då på baksidan. Och vi har, om man tar idag, så liksom den stora bulken av våra utvecklare är till liksom då back-end-sidan. För det är där det skalar iväg med massa olika utmaningar. Hur ska man göra när man ska debitera flera hundratusentals order och så vidare i appen? Så är det mer, där finns ju massa att göra också, men det är mer en instans åt gången som man löser där, och inte den här komplexiteten med till exempel väldigt mycket transaktionsvolymer.
Du var inne på det lite tidigare, men vi har också fått höra att du är väldigt bra på att rekrytera rätt personer till rätt jobb. Hur viktigt är det att definiera rollerna, och kan du berätta lite grann om de första anställningarna som du gjorde?
Det är ju en utmaning att klura igenom lite vilka roller det är som behövs och kanske nästan den större utmaningen i takt med att ett bolag växer, att omforma de rollerna. Och en av grejerna som behöver ske är ju smalna av rollerna. I början kan man ha väldigt breda roller, men efter ett tag så behöver man ha allt mer specialister. Då gäller det liksom att ändra om på rollerna och också identifiera nya roller som behöver finnas och tillföra dem. Sen tog jag ju då i början och jobbade med medgrundarna som tar hand om olika saker och det var lite senare i banan som vi anställde folk. Och där i början så hade vi inte alls tänkt i skillnaderna på vad en anställd och vad en liksom medgrundare. Och vi bara av bara farten började anställa. Men liksom gjorde inte det här ordentliga jobbet man bör göra när man ska anställa. Och det var en liten sån smäll vi åkte på. Att vi inte hade någon gedigen process runt det. Men det fick vi då lära oss den hårda vägen. Och sen därefter så var vi liksom väldigt noga med hur vi liksom gjorde med rekryteringarna. Och se till att ha Faffas intervju med flera ögon på personen och rollen och så. Sen flöt det bättre.
Ni började utveckla appen 2010, men det var först våren 2012 som ni gjorde en skarp pilot i Lund. Och det året hade bolaget bara intäkter på 84 000 ungefär. Så det kan man säga, det är först 2013, tre år senare, som intäkterna börjar öka i någon stadig takt. Så då hade ni i praktiken ingen lön under tre års tid.
Ja, men det är helt rätt.
Hur lyckas ni sälja in det till er själva och era respektive?
Ja, alltså startgrejen var att vi jobbade med vanliga jobb dagtid. Så det var liksom finansieringen. Och sen så jobbade vi med Parkstop på kvällar och på helger. Sen så hade vi, när vi behövde liksom fylla på med mer resurser, så hade vi då även att en del tog känslig liten spurt och sen gick tillbaka sitt jobb. Men till 2012 så hade jag landat i att jag måste köra heltid för att ha en chans att vi ska lyckas. Och jag tyckte att det är någon bra traction och vi är på gång framåt. Så det löser sig nog snart. Så då sa jag upp mig och körde heltid med Parkstar utan att ha något finansierande daytime jobb. Jag hade en deal med min fru att jag ska bidra med pengar som om jag är student. 7000 i månaden. Och jag hade liksom lite reserver då. Men det tog ju liksom längre tid än vad jag hade tänkt mig. Det växte hela tiden, men det tog ett tag innan det var liksom tillräckligt stort. Så att ungefär två år senare så var ju den här pengamängden jag hade startat med, den var slut. Det var helt tomt. Jag hade sålt allt i aktier och fonder och gamla arv jag hade fått och sånt. Och fick börja fundera, hur löser jag det här nu då? Men då hittade jag även, letade upp en Xbox och en digital systemkamera som jag sålde. Skrapade ihop 1,5 månader till och sen kunde vi göra någon sån här återbetalning av ett tidigare aktieägartillskott vi hade gjort i bolaget som löste 1 månad till. Och sen kunde jag få en lön som var typ 7000 i månaden.
Och när vi ändå pratar pengar så är det också imponerande. Vi har fått veta att ni har inte tagit in en enda extern finansieringskrona. Alltså ni har byggt bolaget helt med egna medel och blodsvett och tårar typ.
Ja, men precis. Det är den modellen som vi har lyckats köra det med. Så att det jag har gjort istället är att längs med vägen när vi har behövt mer resurser så har jag tagit in fler delägare helt enkelt. Vi blev 3 2010 och sen så tillkom det en person 2012. Det tillkom 2 personer 2013 och sen slutligen en person till 2014. Så att vi liksom förhandlade om aktieandelar för de olika som tillkom och hur mycket man sen jobbade, där man antingen jobbade helt oavlönat eller ytterst lågavlönat. Och sen hade vi för den delen några år då där de som var delägare hade, även om de var anställda i bolaget, fick lön. Så kanske vi sa, vad är liksom en vanlig marknadsmässig lön? Men okej, nu får alla 20% av det. Och sen kunde vi då höja allas löner ett år senare till det dubbla, 40% av en vanlig lön. Och så gjorde vi några år innan vi väl faktiskt hade marknadsmässiga löner. Och det tror jag inte, det var inte förrän 2018 som vi hade nått dit. Så att det är från och med då som vi inte finansierar med lågavlöning.
Och kan du berätta lite grann hur tankarna gick då? För den här tiden var ändå hyfsat lätt att ta in kapital. Vad var fördelar och nackdelarna att ta in externt kapital tyckte ni?
Ja, men då tyckte vi att en sak var såklart att vi höll liksom kontroll över bolaget själva när vi inte tog in externt kapital. Där är också dimensionen att jag bedömde det som att det skulle gå åt en hel del tid att köra en runda ta in kapital. Så att det hade varit ett halvår, för jag var ett tag den enda som var ute och sålde mot kommuner och andra markägare. Så det hade varit ett halvår där jag inte hade varit lika aktiv, där vi hade tappat fart. Och det kändes som en ganska kritisk period där ett tag, så att tappa det halvåret och sen hålla högre tempo hade också varit liksom en viss form av risktagande. Och sen också en liksom uthållighetsdimension. Insikten att tar vi in pengar och sen så om vi liksom missbedömer hur lång tid det tar innan vi vänder på bolaget, så kommer vi behöva göra liksom flera runder till och där vi liksom kan späda ut oss. Eller till och med att vi liksom inte riktigt reder det och mer biter i gräset i samband med det. Men den dealen vi hade med att ta in flera delägare, då fick alla köra på fram tills det faktiskt vänder. Utan, så vi har liksom ingen färdig horisont då, utan har en extra uthållighet.
Ni satt på en inkubator på Ideon i Lund de första, var det ett eller två åren?
Ja, vi satt där till och med 4 år ungefär totalt sett. Så först som inkubatorbolag och sen som alumn.
Vilka fördelar hade detta för bolagets utveckling?
En komponent som var jätteviktig, det var frågan om att sitta tillsammans med andra i liknande fas som också var och drev bolag och kämpade med diverse frågor. Och att kunna känna att det är inte bara jag som har såna här tokiga frågor om liksom mitt övriga umgänge hade varit folk med vanliga jobb. Utan kunna känna att ja, men, okay, alla andra har det också slitit. Bara den dimensionen var ett jättestort värde. Men sen också, det fanns en hel del utmaningar som vi kunde möta där andra bolag hade mött samma utmaningar och kunde hjälpa oss att snabbt lösa dem. Så att vi kunde liksom höja tempot och sen liksom stöttning och sparring av affärscoacherna som vässade också vad vi gjorde i bolaget.
Nu när du tittar tillbaka på de första åren i Parkster, kan du prata lite grann om några kritiska milstolpar som ni nådde?
En väldigt stor sak att vi fick liksom ett första pilotuppdrag, och det vi fick i Lund, det var liksom väldigt viktigt för att få liksom fäste någonstans och komma igång. Och jag tror självverket så var det nog en del flyt för oss att det var just i Lund, en stad med närvaro med Sony Mobile och annat. Så att många hade nog ett extra intresse där, så att vi med väldigt begränsade resurser och liksom jag var runt och häfta upp med anslag på olika håll och gjorde reklam för en app. Folk tyckte det var kul, laddade ner, började använda. Den piloten blev en succé. Det blev bra, vi fick expandera den vidare. Och då hade vi liksom ett viktigt referensuppdrag. Sen fick vi 2014 ett väldigt viktigt uppdrag uppe i Umeå. Där det var ett p-bolag som hade både gatumark och privata ytor, alltså garage och så, i samma uppdrag. Som blev ett stort uppdrag för oss och som blev väldigt bra. Och liksom, lite i samband med det så kunde vi börja vara tydligt. Då hade vi tydliga referenser på marknaden. Det var inte bara på ett ställe vi hade gjort grejer, utan vi hade två. Och vi var med på något en parkeringsmässa, för det hålls en sån en gång per år, där det då fanns helt plötsligt lite av våra uppdragsgivare på plats som pratade om oss, fast inte med oss, utan liksom det blev lite surr på mässan runt vad vi höll på med.
Hur många kunder hade ni då 2014 ungefär?
I bilister så kommer jag inte ihåg, men liksom vi hade ett annat pilotuppdrag, så vi hade väl egentligen tre uppdrag då. Liksom det första året fick vi ett uppdrag, andra året fick vi två uppdrag, tredje året fick vi 4 uppdrag, nästa år fick vi 8 uppdrag. Så det var liksom väldigt tydlig sån dubbling en hel del av de första åren.
Beskriv gärna 3 misstag från Parksters historia som gör värdefulla insikter och som har gjort dig eller Parkster starkare idag.
Då är en komponent frågan om hur man jobbar med rekrytering och liksom att säkerställa att det blir rätt och blir bra. Som vi inte gjorde, vi hade inte gjort hemläxan i början, men å andra sidan lärde vi oss ordentligt av det och gjorde det väldigt noga och bra sen. Och det har varit en väldigt viktig faktor för oss att vi har rekryterat bra folk och liksom stärkt bolaget via dem vi tar in. Och så är det såklart för alla bolag att det är en väldigt avgörande fråga. Så tur för oss att vi ganska kvickt lärde oss och liksom sköta det bättre.
Kan du konkretisera på vilket sätt var det att ni gjorde ett misstag?
Ja, men vi till exempel, vi hade inte tänkt så noga runt liksom exakt egentligen vad var det vi sökte efter, vad var det för grejer vi hade i rollen. Vi hade inte så noga en process med liksom intervjua kandidater och prata med referenser och så för att verkligen förstå kandidaten som vi hade framför oss. Och då fick vi inte en bra matchning i slutändan.
Något annat lärorikt misstag du kan minnas?
Ja, men sen så blir en... Den är inte i form av ett enskilt misstag, men liksom en sak som vi inte la rätt krut på. Och det är ju helt enkelt säljarbetet. Vi underskattade det ett tag. Och 2014, den sista delägaren vi tog in var en dedikerad försäljningschef. Och det är något som vi egentligen skulle gjort tidigare. Alltså säljarbetet är ju liksom A och O, men jag var nog... I bakgrunden så tänkte jag mycket mer runt liksom, vi ska bygga en riktigt bra produkt och liksom, det är det som är den stora grejen. Och sen ja, men lite grann den här, då säljer jag väl det sig självt. Det gör det ju självklart inte, utan säljarbetet är A och O. Men det tog några år innan jag var helt med på det. Och det är något som vi sen har lagt mycket mer krut på. En tredje grej är det var redan 2016 som vi började titta på att gå mot en utländsk marknad. Och vi hade landat i Tyskland, var den vi tyckte passade på många sätt in bra med vad vårt erbjudande var den marknaden stod, och också att det var en stor marknad med god potential. Och det hela har blivit väldigt bra för oss. För det har funnits en del grejer på tyska marknaden som tar ganska lång kalendertid att få rätt på och lösa. Så att ur det perspektivet så var det bra att vi startade igång redan då. Men jag tror att vi hade då en eller två anställda utöver liksom delägare med reducerade löner som jobbade i bolaget. Så att det var egentligen lite vansinne att ge sig på liksom Europas största marknad då. När vi hade inte muskler till att backa upp det. Egentligen så hade det varit mycket klokare att ta det lite senare. Så att jag liksom hade en liknande situation hade jag rådigt att vänta lite innan man pushar en sån grej. Sen så hade vi då tur att de fanns de här grejerna med kalendertid som behövde lösas, som vi då fick löst. Men ja, beslutet var egentligen dåligt.
Vi har hört från anställda, och du har även sagt i intervjuer att kulturen i bolaget är väldigt viktig. Mm. Och den har blivit hyllad av anställda. Kan du berätta lite grann varför den är så unik?
Ja, men vi har fäst väldigt mycket krut vid den, och jag tror den är formad från de här första åren när vi som var då delägare, vi jobbade kvällar och helger, så vi träffades ju inte så ofta, så vi behövde ordna grejer som liksom kunde liksom limma ihop hela teamet ändå, och efter ett tag så började vi ha en liten spridning av att en del jobbade dagtid, en del jobbade kvällar och helger, men vi liksom behövde hålla ihop det här. Så då hittade vi på en hel del grejer där vi kunde träffas på helgerna allihopa ändå, eller vi hyrde stugor ute i skogen någonstans och samlade hela bolaget där. Och vi la också mycket krut på att liksom, det gäller att hålla det här. Vi ska kunna hålla på och kämpa med det här i flera år. Och vi måste ha roligt och liksom plocka energi för att hålla på med det här. Så att, då blev det också en viktig del av kulturen att jobba med. Att det ska vara kul med det vi håller på med. Och vi ska kunna ha passion runt det vi håller på med. Så att liksom, de grejerna har blivit viktiga paletter i liksom kulturen. Men också att var och en ska veta var vi är på väg. Och kunna ta beslut som för oss åt rätt håll. Och den tar ju också lite avstamp i att ja, men vi hade det här med att folk jobbade på olika håll och på kvällar och helger. Och vi kunde inte liksom ses hela tiden för att prata vad vi ska göra. Utan var och en måste veta var vi är på väg och kunna jobba ditåt. Så att liksom då sätta en kultur där alla är involverade, vet var vi är på väg. Och kulturen kan agera som kompass så att folk vet vad bör de göra.
Hur är det idag? För enligt årsredovisning så har ni ungefär 50 anställda 2022. Av de flesta sitter på huvudkontoret i Lund.
Ja, men det stämmer att den största massan har vi i Lund, och sen så har vi ett kontor i München också. Sen så är vi kanske idag runt 65, så att vi växer ganska snabbt och vi fortsätter fylla på med en hel del folk.
Nu i kölvattnet av pandemin så är det många företag som har brottats med det här med hur mycket distansarbete ska man tillåta och hur mycket ska man vara på kontoret. Hur är er syn på den saken?
Vi jobbar med en mix att det finns utrymme att kunna göra en del hemifrån, men vi har kontoret som en väldigt viktig plats också. Alltså både då vårt kontor i München och vårt kontor i Lund. Det är liksom, det är där vi kan forma och fånga vår kultur. Det är där man kan ha liksom små diskussioner vid kaffeautomaten och lösa grejer. Och för oss så är det viktigt med att kunna ses och ha närvaron på kontoret. Så det är den här mixen att en del grejer kan gå alldeles utmärkt att jobba och lösa på distans. Men det är en hel del där mötet på plats också är viktigt, och att då kunna vara på kontoret.
Har du några tips eller lifehacks eller till och med verktyg som du kan rekommendera för att just skapa den här kulturen och sammanhållningen i en organisation?
Jag tror att det är mycket att vara närvarande och att leva den kulturen själv. Alltså de som är ledare i bolaget får liksom visa vägen. Och sen se till att man har en liksom infrastruktur som stöttar det. Alltså det kan vara att man, vilka aktiviteter behöver man ha för att förankra den kulturen. Och i takt med att vi till exempel har växt och blivit större så har vi även skrivit ihop en kulturbok som sätter ord på vad är vår kultur, så att vi kan ha ord för att prata om vad den är. Och vi kan ha liksom till anställningsintervjuer kan vi prata om vad kulturen är när någon börjar, och som en del av onboardingen pratar vi om vad det är, och liksom vi håller det levande på olika sätt.
En annan intressant sak är att ni är ett modernt företag, är att ni har en grön profil också, som du gärna får berätta lite mer om, att ni köper träd och sådana saker.
Delar av den profilen går tillbaka till lite liksom det som jag satt upp som målen med att starta bolaget. Jag ville försöka bygga upp någonting som sen driver sig självt och som kan vara liksom en kassaflödesmaskin. Men jag vill också bygga någonting som kan förbättra världen och liksom kunna stötta miljön är en sån aspekt. Och jag ville också bygga ett bolag som jag kan vara stolt över och som jag kan känna har då liksom gjort ett positivt intryck i världen. Och för den delen bara detaljen att folk som kommer till en parkeringsplats, istället för att de startar med att vara sura liksom, med en dålig parkeringsupplevelse, så kan istället starten vara att de använder vår app och bara är glada. Så att det här med miljontals människor som blir lite mer glada i vardagen är liksom en viktig del av det som jag tycker att bolaget kan ha varit med och åstadkommit. Men sen också att liksom, jag tror att det är jätteviktigt att alla är med och stöttar på andra håll, och miljön är en sån viktig fråga. Och då har vi byggt in i en av våra produkter att vi planterar träd om man använder det som heter Parkster Plus. Vi jobbar internt också med ett exempel att verkligen hårt försöka pusha att det är elbilar som man ska använda. Och, dels har vi det internt för våra egna anställda, men vi jobbar ju också en del med då att koppla appen till elbilsladdning och liksom göra det lättare. Så att det ska vara lätt att göra rätt, helt enkelt.
Ja, för enligt uppgift så har ni planterat nu nästan 1 miljon träd. Det tycker jag är en ganska imponerande siffra.
Det är jätteroligt och är något som vi är väldigt stolta över. Och det är bland annat en hel del träd kopplat till mangroveträsk. Och liksom vi har fått se en del bilder på hur den planteringen ser ut. Så det är jätteroligt att vi och våra bilister som använder de här tjänsterna är med och stöttar det.
Vilken tur, för jag tror det var 1 miljon träd runt Lund annars. Det har varit lite...
Ni var först med att utveckla en modern parkeringsapp i Sverige och kanske även först i Europa, även om ni inte riktigt har koll på det. Idag finns det uppåt 10-15 stycken parkeringsappar i Sverige och ännu fler utomlands. Vad vi har förstått så är det ni och Easy Park som är överlägset störst i Sverige. Mm. Och ni tillhör också en av de största aktörerna i Tyskland.
Ja, men det stämmer.
Tror du att antalet aktörer kommer att minska framöver? Alltså kommer det någon form av konsolidering i marknaden?
Alltså jag tycker liksom en intressant sak är att det kan liksom figurera uppgifter ibland i media så om kanske uppemot 15 olika appar om man tar på då bara Sverige. Och om man räknar noga och letar noga så kanske man kan hitta det. Men jag som är från branschen kan kanske ändå bara namnge 7 eller 8 tjänster. Om man backar till 2013 och så, alltså de mer tidiga åren. Då började det vara, liksom, det tillkom. Först fanns det inte så mycket, sen började det tillkomma tjänster och liksom, över tid så tillkom det fler och fler. Och där var en del som kunde varit så att säga serious contenders. Men sen så var det en del av dem som inte levererade så bra saker och som successivt slogs ut. En del har då försvunnit, en del finns kvar men har liksom aldrig växt till någon större storlek. Så att jag skulle vilja säga att den konsolidering har redan till ganska stor grad redan skett. Sen så finns det liksom kvar en del, men det är inte så många som är de liksom stora tjänsterna, utan där är ett fåtal bara.
Och om vi tittar på Tyskland specifikt, så innan ni kom in i Tyskland så fanns det redan 3-4 appar eller konkurrenter. Ni växte om allihopa. Kan du prata lite grann om hur det gick till?
Ja, när vi steg in där, liksom, min bild då var att det var liksom 4 bjässar som fanns i landet. Och det fanns en del fler, alltså mer lokala som fanns på något hörn och så, men en del av dem var till exempel uppbackade av de stora biltillverkare, alltså Volkswagen hade en och BMW var involverade i en. Men det som vi gjorde var, och det har varit en viktig del av vår innovation, förutom att vi har jobbat med liksom användarupplevelsen och se till att verkligen ha en tjänst som blir bra för slutanvändaren, så har vi också jobbat med affärsmodellen och att införa möjligheten att man kan använda appen helt utan att det kostar något mer. Så att det är likvärdigt med att köpa en p-biljett i p-automaten. Och det är inte vad övriga aktörer i branschen har jobbat med, utan de har jobbat med att det alltid kostar mer om man använder en app istället för att använda p-automaten. Det har varit en jättestor skillnad i liksom grundaffärsmodell. Och det är en grej som då ändrade om ganska mycket i Sverige, att vi promotade att men, du kan använda app och den är likvärdig med p-automaten, eller liksom samma pris men mycket bättre. Och det tar många för givet i Sverige idag. Men så var det inte i Tyskland. Men det fanns många kommuner som tyckte att det lät ju väldigt bra. Så det liksom var en av sakerna vi kunde tillföra. Sen fanns också, ja, men många av lösningarna som fanns att användas i Tyskland var väldigt mer tekniskt betonade. Att liksom fyrkantigt och väldigt noga och många steg och många villkor och svårt att komma igång, och vi kunde då ha en mycket bättre användarupplevelse som också gjorde att det tog bättre fäste och fart.
En viktig skillnad dock mellan Tyskland och Sverige är att Tyskland är en ganska ny marknad jämfört med Sverige. För tittar man på er omsättning från 2022 så omsatte ni 900 miljoner på er app i Sverige och 24 miljoner i Tyskland, trots att Tyskland har 8 gånger fler människor. I båda länderna så är ni en av de absolut största apparna, så att säga. Så jag har hört att du har sagt att Tyskland idag är ungefär där Sverige var 2013. Kan det stämma?
Ja, men det stämmer. I Sverige idag så har det kommit så långt att i många av Sveriges orter så är andelen biljetter som säljs som är digitala kan vara 80-90% på många håll. Medan i Tyskland så finns det en hel del orter där fortfarande telefonparkeringen inte är infört alls. På en del håll där det är infört så är det mer bara enstaka procent som använder det. Så att liksom penetrationsnivån är fortfarande väldigt mycket lägre. Men den är stigande. Och vi har flera orter där vi har fått liksom ordentligt med fart på det. Men det är mer den resan som är gjord i Sverige, fast mycket tidigare, är liksom stadiet där Tyskland är. Som, det är den främsta saken som förklarar skillnaden. Sen är det också en skillnad i hur omsättning redovisas och snitt-p-biljetterna. Vår intäkt är liksom kronor per såld p-biljett, men snitt-p-biljetten är billigare i Tyskland. Så att även om vi hade sålt lika mycket p-biljetter i båda länderna och från vår synvinkel hade tjänat samma pengar där, så hade omsättningen blivit lägre i Tyskland för att i alla fall i nuläget så är p-biljetterna mindre per styck i Tyskland.
Vi pratade lite grann tidigare om säljsorganisationen, hur man bygger upp det. Hur bygger man upp en säljsorganisation i Tyskland jämfört med Sverige om man vill öka penetrationen?
En viktig grej är att skaffa sig säljare. Alltså det var ett av misstagen som vi gjorde i Sverige. Det var en lång stund innan vi faktiskt hade dedikerade säljare som bara jobbar med sälj. Och sen så ska man se till att de är ute på fältet och ligger på. Och man ska ha den här liksom tratten med mycket samtal och mycket besök och mycket offerter och closed deals. Men det är ju liksom ett gnetande som ska göras och man ska bygga en organisation som håller på med det.
Så ingen magisk lösning utan traditionell säljsjobb helt enkelt?
Absolut.
Kan du beskriva lite grann kortfattat era framtida planer för Parkstad? Vad händer i år och vad händer nästa år?
Ja, men det är liksom en stor del av det vi har hållit på med länge och som vi fortsätter hålla på med. Det är att vi är ett tillväxtbolag och vi ska fortsätta vara ett bolag i liksom hög tillväxt. Och vi bygger bland annat liksom de lager av personal vi behöver för att kunna hantera liksom tillväxt. Vi har nyligen till exempel anställt en hel del på vår rollout-avdelning med att vi har mycket städer som ska kopplas upp i systemet och vi måste ha personal som hanterar det. Fortsätta att ha mer säljare till exempel. Sen så två stora trender som finns i luften nu är ju dels elbilar såklart och då att en hel del av parkeringsplatserna så börjar elbilsladdning vara en fråga och vi har då byggt in stödet i vår app så kan man läsa både parkeringsbiljetten och laddning i samma steg och liksom produkter och tjänster runt detta är liksom en viktig palett som det händer allt mer med och som vi jobbar med. Och sen så finns det ett fält som är kameragarage där man kan ha till exempel ett parkeringsgarage som haft parkeringsbommar tidigare, ta bort dem och sätta upp en kamera som kan ta foto på registreringsskylten vid in- och utfart och räkna ut liksom hur länge du varit inne och att då göra integration med parkeringsappar och den typen av miljö är också en grej som växer ganska kraftigt som vi också jobbar med och just här i Skåne har vi till exempel nyligen fått och blivit integrerade till Emporias garage som är just ett sånt med kamerintegration.
Kommer vi få se några nya marknader?
Det kommer att tillkomma fler länder längs med resans gång. Sen så ser vi till att de länderna som vi jobbar med ska bli succéer så att vi tar väl hand om det vi håller på med innan vi fyller på med mer.
Ni gick nyligen in i Österrike. Var det ett år sedan? Eller?
Ja, precis. Det är vår nyaste marknad med Österrike.
Så kan det bli ett nytt land varannat år framöver kanske? Eller var tredje?
Det får man se sen.
Men det finns inte någon uttalad strategi som alltså följer språk eller geografier eller hur tänker man?
Vi har en hel del tankar på det området och hur vi gör, men de är bara inte andra.
Det låter bra. Om du hade startat bolaget idag, hade du gjort någonting annorlunda i så fall?
Den enskilt största hade nog varit frågan om att ordna så att det finns mer tid och resurser till just säljarbetet i tidigare stadie. Det hade mått väl av att kunna få mycket mer krut tidigt.
En annan intressant fråga är att det är ni och Easypark som är överlägset störst i Sverige. Hur skulle du beskriva skillnaden mellan er och Easypark? Jag gissar att du tycker att ni är bättre än Easypark. Om så är fallet, varför det?
Ja, men det var en bra gissning. Då tycker jag det är liksom en av de stora är att vi har verkligen jobbat med liksom användarupplevelsen. Och det är det som var liksom startskottet redan liksom då 2010. Att vi tänkte igenom noga, hur kan man liksom använda den här nya plattformen med att använda smartphone för att lösa och betala parkering? Hur kan man göra det så absolut bra som möjligt och verkligen göra det så att när du som användare använder det så ska du göra minimal. Du ska vara lätt att förstå, du ska göra minimalt med insatser och så är din parkering löst. Och sen kan du bara lita på att det sköter sig. Och där har vi prickat in ett riktigt bra flow. Så att dina mungipor kommer att peka lite mer uppåt när du använder just parkstrappen. Det sätter jag som skäl nummer ett. Och sen såklart så har vi dimensionen som bara vi jobbar med, att vår app kan användas utan att det kostar någonting extra överallt där vi finns. Och det är såklart också ett gott skäl att använda oss.
Du nämnde lite grann Parkster Plus. Vad är Parkster Plus?
Ja, men det är ett paket av då tilläggstjänster som vi erbjuder. Och i det paketet så innefattar också att de som använder det, då planterar vi extra träd. Och sen är det lite olika funktioner, men den viktigaste är då det vi kallar överbetalningsskydd. Vilket är att appen håller koll på och försöker bedöma om det är som så att du har en parkering igång men det ser ut som att du har kört iväg från platsen. Då kommer den varna dig så att du kan se till att stänga av p-biljetten. Det är ju, man sätter en preliminär tid när man ska parkera som slår till om man glömmer bort det. Men det är väl liksom möjligtvis baksidan av att det är så himla lätt. Att det är så pass lätt som man kan glömma bort att man liksom har en parkering igång. Men då är där ett extra lager av att man får en pling om man kör ifrån en p-plats men har en biljett igång.
Det är smart.
Ja.
Jag använder själv också sedan många år tillbaka. Jag uppskattar framförallt att utom möten drar ut på tiden, att man liksom kan öka på en halvtimme eller en timme och inte riskera att få en p-bot.
Det är en av grunderna att man ska inte behöva fundera så mycket. Man kan liksom lätt komma igång med det och sen sätter man liksom en passande tid, och behöver man ändra den så justerar man det, va?
Jag hittar en röd tråd här. Jag tror att du fick 3 p-böter. Alltså skåningar drar alltid ut på tiden. Är det det som är?
Det är det säkert.
Finns det någon intressant fråga vi borde ställt som du gärna hade svarat på?
Jag är inte som jag spontant tänker på nu.
Du får ledigt ett år fullt betalt. Tjänstledigt ett år. På villkor att du skriver en bok kring vad som helst. Vad skulle den boken handla om?
Då hade jag skrivit en massa ännu mer djupt om Parkster-resan. Det är det jag hade beskrivit i så fall.
Vem tror du hade blivit en bra gäst i våran podd i framtiden? Vem skulle du vilja se här?
Ja, men då tycker jag, vi har ju längs med resan fått in en extern ägare också i form av Joel Eklund, som har varit en superbra komplettering till liksom det ägarlager vi har. Och han hade varit en alldeles utmärkt person att intervjua.
Kan du komma på någonting som kan hjälpa entreprenörer i Sverige för att kunna skapa bolag och mer jobb?
Jag tror att en del kanske är hindrade av att de tänker att liksom, ska man starta ett bolag så måste man ha en väldigt liksom, storslagen idé. Man måste ha liksom, den ultimata grejen att köra. Och den hade jag nog velat punktera, den myten. Utan det kan många gånger, tror jag, liksom räcka med även mindre tweaks. Där man tittar på liksom, vad är det man gör, hur gör man det, hur når man ut med det. Och jag tror att det finns i många människor kan komma i kontakt med via sina jobb och annat, så kan de säga att här finns några grejer som är liksom lite snett, kan vi inte jobba med det här? Jag vet, när jag satt på inkubatorn så var det ett bolag som helt enkelt, där hade de ju sett att returflödet i logistikvärlden, alltså konsumentprodukter som returneras, det var en stor pain point för bolag som var lite klurig att hantera. Ja, men där kunde de då byggde de ett lager av erbjudanden som löste just den. Så det är lite, alltså om man ser en pain point, den behöver inte vara så stor. Men om den finns, det är ingen som riktigt löser den, eller man kan lösa den på ett annat sätt, eller man kan ha ut med vara eller tjänst på ett annat sätt runt den, så kan det mycket väl vara någonting som finns att bygga. Och det kan för den delen vara liksom en fördel om det inte är den liksom ultimata superidén. För är det den ultimata superidén så kommer det antagligen vara en massa fler som kommer kika på den. Och då blir det istället liksom väldigt brådis att snabbt lyckas göra det. Så att liksom lite så här halvlagom intressant kan också vara bra.
Så våga satsa även om du måste sälja din Xbox och systemkamera helt enkelt.
Och nästa del är våga satsa, absolut.
Ja, men det är jättebra tips. Tack för det. Och ett stort tack för att du kom och gästade oss idag. Det har varit jättekul att få höra om din och Parksters resa.
Ja, men tack själva. Jättekul att vara här.